förebild. Hon bad inte om någon förklaring. Och vi ser ju i sammanhanget här att när ängeln Gabriel pratar så citerar han ju Gamla testamentet för att liksom visa på det att han säger hör ihop med någonting. Så de som tar till sig det där, de måste haft kunskap i det här. Hon visade också sin bön i lovsången, i lovprisningen, när hon ber hos Elisabet. I hennes bön så visar ju hon, för hon använder ju formuleringar, hon visar ju att hon är ganska bibelsprängd. Hon pratar i liksom ett bibelspråk i sin lovprisning. Så hon visade ju här att hon kunde, hon visste. Så det tycker jag vi kan hämta hos Maria som förebild, att hon var kunnig i skrifterna. Men vi ser också här en sak som vi kan se hos Maria och som vi kan se i hela Bibeln när man pratar om henne fram igenom i texterna här. Att Maria kan vara en förebild i tro. I det här att tro. Och då menar jag ju inte just här, att jag pratar inte kanske just nu om tron på frälsning, alltså tron på Jesus som uppståndelsen och livet. Utan jag pratar om det här med tron på någonting större, tron på Gud. Hon hade liksom en förmåga att visa det här att tro. För går vi till Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1, så läser vi en definition om vad tro är för någonting. Hebreerbrevet 11 och vers 1 så står det ju så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Så vad som händer här är ju att Maria visar ju att hon tror på vad Gud säger. Hon får en visshet om att det Gud säger till henne, det kommer att ske. Det kommer att hända. Så hon har ju en tro, hon visar ju en stor tro här som bär henne, som förbereder henne på vad som komma skall. En vacker dag står hon ju faktiskt framför korset och ser detta lilla spädbarn vuxit upp, hänga och bli korsfäst. Så Marias tro som vi får se här, den här tron hon har när hon tar till sig det här budskapet och bär det i tro, så ser vi att det här är en kvinna med stor förmåga att tro. Hon tror på budskapet, hon tror på det som ska hända. Hon håller det för sant fastän hon inte kan se det. Hänger ni med på hur jag tänker? Så här hittar vi alltså tro. Tro. Tro på att det Gud säger händer. Så det här är några av lite grann egenskaper vi hittar oss hos Maria som jag ser är en förebild för mig. Och jag hoppas att jag har kunnat lätta på ögonen så du kan se att det här får en förebild även för dig. Vilken människa det här är. Men sen vill jag stanna till lite grann omkring det här med jungfrufödseln. Varför är det så viktigt? Varför kan vi inte bara säga som Jante Jacqueline, ärkebiskopen i Svenska kyrkan inför hennes vigning då 2013. Varför kan vi inte bara säga nej, men det här med jungfrufödseln, det kan vi hålla som en myt. Det behöver inte ha hänt på riktigt. Det kan vara något som vi håller liksom som en myt. Varför kan vi inte bara rycka på axlarna och säga så? Nej, det kan vi inte, hävdar jag. Jag hävdar att jungfrufödseln är jätteviktig. Enormt viktig. Den är så viktig för frälsningen. För utan att den skulle ha varit verklig så skulle frälsningen vara ingenting. Det skulle vara en falsk grej bara. Det är så viktigt att det här inte är symboliskt utan att det har hänt. I verkligheten. Några orsaker varför det är viktigt då. En orsak, det är för att Gud använder det här fantastiska som ett tecken på det som han också då har förutspått genom profeterna. Vi läser i Jesaja 7 och 14. Jesaja kapitel 7, vers 14. så läser vi så här. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det här är förutspått långt, långt innan. Långt innan Maria får budskapet av ängeln Gabriel. Och att sticka hål på det här, då får man ju börja liksom, jo men, ja men, de har säkert läst det här bibelordet och så har de suttit i en liten grupp och så har de gjort en liten konspirationsteori. Och så ska, om vi hittar en jungfru, får se nu, om vi hittar en jungfru och så slår vi i folk att hon har blivit med barn på genom en jungfrufödsel och för att hon inte har blivit rörd vid en man, för att vi ska liksom visa på att det här bibelstället är sant. Hör ni hur dumt det låter? Skulle någon ha byggt en konspirationsteori här? Skulle de runt Maria, samtiden runt Maria, ha konspirerat och hittat på det här? För att de hade läst det i skrifterna. Det är ju inte, det är liksom, det är helt barockt. Så ett bevis på att det faktiskt har hänt är ju att det har stått långt, långt innan att detta kommer att hända. Och så händer det. Alltså här kan man kan ju flippa ur och tänka, skulle de ha sagt att vi måste åka till Betlehem för det stod någonstans. Och alltså allt det som har hänt, alltså det är ju nästan 400 profetier i Gamla testamentet som förutspår Jesu födelse och liv och död och uppståndelse. Nästan 400 profetier. Det finns inte att man skulle kunna ha. Och hade det varit påhitt så hade vi inte stått här idag. Det hade inte hållit i 2000 år. Det hade inte förvandlat miljontals efter miljontals människor. Det här är en sanning. Jesus blev till genom ett under. Genom en jungfrufödsel. Ett annat argument till att det här måste vara sant, det måste ha hänt i verkligheten, det kan inte vara en fake. Det handlar om att när Jesus sen offrar sig, när han blir det slutgiltiga offret för dig och mig, för att du och jag ska kunna få ett evigt liv, för att vi ska kunna få frid med Gud, för att såret som uppstod mellan dig och mig, eller dig och Gud, skulle bli helt. Så var ju kravet att det skulle vara ett fläckfritt lamm förstfött av hankön. Och därför är ju det så viktigt att Jesus också var fläckfri, syndfri. Det var ju viktigt att Jesus, när han skulle bli människa, att han inte bar en syndig natur. Alltså, jag har ju någon gång när jag predikar så försöker jag likna den här syndiga naturen med en motor, en drivmotor som finns i dig och mig sedan födseln, som driver oss att göra syndiga handlingar. Så du har ju synd som är i din natur som driver dig att göra handlingar. Och Jesus dog först och främst inte för handlingarna. Han dog för den här sjukdomen, om vi kallar det så då. Det var det han dog för. Och alla människor har det. Genom en människa så kom det in i våra liv. Står det i Bibeln. Då kom vår syndiga natur in i våra liv. Alla har vi det. Fram till den dagen vi får härlighetskroppen i evigheten. Då tas det bort. Men alla har vi den. Och därför var det viktigt att den som skulle offras för dig och mig var fullständigt oskyldig. Det vill säga, det räckte inte bara med att han levde ett liv utan att göra syndiga gärningar. För det gjorde han inte. Han följde aldrig. Det räckte inte bara med det. Utan det var också så att han måste vara av syndfri natur. Hela naturen måste vara syndfri. Det där är en av de fånigaste ambulans. Hör ni den? Det är tragiskt när det tjuter, men den där är så fånig. Ja, förlåt. Det är så viktigt att det är att han var av syndfri natur. Helt syndfri. Därför det var det som var priset. Ett oskyldigt offerlamm. Och då handlar det om att Gud planterade. Inkarnationen är att Gud planterade någonting Och han är ju 100% Gud och 100% människa. 100% människa kommer från Marias ägg. 100% människa kommer från Marias DNA. 100% Gud kommer från det under som hände när det blev den här befruktningen. När Gud skapade någonting. Så Gud står ju för det som hände i Marias ägg. Hänger ni med? Det är det som är så fantastiskt. Så det mänskliga som Jesus bär hon ju från Maria. Eller bär han ju från Maria. Och det gudomliga kommer ju direkt från Gud. Ordet blev kött, ordet var hos Gud. Kommer ni ihåg, jag pratade om det för ett tag sedan. Gud blev människa. Därför är det så viktigt att det här offerlammet föddes utan arvsynd. Föddes utan den här naturen. Han frestades mer än du och jag någonsin har frestats. Han föll aldrig. Och han hade heller ingen syndig natur i sig. Han var fullständigt oskyldig. Fullständigt ren. När han dog för dig och mig. Därför är det så viktigt att jungfrufödelsen faktiskt har ägt rum. Han behövde vara fullständigt syndfri både i natur och gärning. Och han behövde också vara mänsklig för att förstå ditt och mitt liv. För att bli som en av dig och mig som frestas utsättas för samma sak som dig och mig. Och det är det här som är det magiska. Och det är det här som är så fantastiskt och så mäktigt. Att vi får inte släppa det och bara säga, nej men det här är en myt. Det här är sant. Det här har hänt. Och du och jag får bära det här i tro att det har hänt. För det påverkar hela frälsningshistorien. Så avslutningsvis så får vi se Maria som en förebild. Vi får se hennes mod. Och vi får efterlikna hennes mod. Att bära budskapet ut som kan vara obekvämt. Hon bar ett budskap ut som var obekvämt. Jag är med barn. Jag är 16. Jag har inte haft en man. Jag är trolovad. Modet att bära ett budskap som kommer att vara jobbigt och kämpigt. Där kan vi se Maria, denna 16-åriga eller vad hon nu var, flicka. Men hon var en ung flicka i alla fall. Som förebild. Lyhördheten hon hade. Det är Gud som talar till mig. Visserligen återigen, hon hade en stor ängel som visade sig för henne. Men ändå lyhördheten, det är Gud som talar till mig. Det är inte mina egna tankar. Det är inte jag som utan det är Gud pratar till mig nu. Nu tar jag till mig och jag tror att det är Gud som pratar. Lyhördheten som Maria bar på. Tjänstvilligheten. Här är jag är din tjänare. Använd mig nu. Jag är redo. Ta mig dit du vill. Använd mig som du vill. Jag är din tjänare. Den förebilden får vi se hos Maria. Bibeltroheten, om än det kanske svajar lite grann i min tolkning här. Men jag är bestämd att hon måste ha varit sprängd i skrifterna. Hon måste ha varit bibelsprängd. Kunskapen om bibelordet. Läsa och förstå, vad är det Gud vill säga genom dessa ord. Tron som hon hade. Tron som bar henne att ta till sig, att tro på det Gud sa. Att tro på det Gud ville. Att bära det i tro. Fastän hon inte kunde se det. Fastän det var någonting helt omöjligt som han sa till henne. Det var alltså i vår världsliga hjärna, även säkert i hennes hjärna och i den samtid som fanns där. Så var det väl omöjligt att tänka sig att man kunde bli gravid utan ett samlag. Men hon trodde. Hon trodde. Så hennes tro kan vi se som en förebild. Och sen får vi hjälpas åt i de här tiderna. När de här härliga bibelorden luckras upp allt mer. Så får vi hjälpas åt och stå upp för att jungfrufödelsen har hänt. Vi har tro för att säga, vi tror att det har hänt. Vi kan inte se det, men vi måste inse i vår tro att det kan inte vara på något annat sätt. För skrifterna pratar om det, hela Bibeln vittnar om det. Och det här är också ett historiskt dokument som man kan följa med datum och tider och år och kungar och personer och andra som har skrivit om det. Vi behöver tro att det är sant här, för annars är Jesu offer död meningslöst. Om det här är en myt. Tro för att stå upp för att jungfrufödelsen är sann och den är viktig. Så när vi firar en av de tre viktigaste högtiderna för oss kristna, julen, så får det vara med tron att Jesus Kristus, född av den helige ande, kom till jorden för att offra sig själv, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. I Jesu namn vi ber. Herre, vi tackar dig för att du visar i Guds ord på förebilder som vi får ta efter, som vi får lära oss av, som vi får se saker om dig, i hur de mötte dig, i hur de skriver om dig och hur det berättas om dem i relation till dig, Herre. Tack för att du visar gång på gång, Herre. Nu tackar vi dig för modet som den här unga kvinnan hade. Vi tackar dig för att hon ställde sig där och var tjänstvillig för att bära frälsaren, den ende som kan rädda världen. Som bar den ende som vi kan vädja till i himlen. Jesus Kristus, vi vädjar till dig, ingen annan. Det är du som är kung. Det är du som är frälsaren. Det är du som är ljuset för folket. Ingen annan. Men Herre, vi tackar för att Maria hade mod nog att göra detta. Herre, vi ber för alla och en var här nu inför julen. Vi ber för det vi ska stå i och det vi ska göra. Vi ber för våndor, vi ber för glädjeämnen. Herre, vi ber mitt i allt det här att vi ska vara tjänstvilliga. Att vi ska våga lyssna när du talar. Våga ta till oss att det är ord från dig. Och göra det du säger och gå dit du vill att vi ska gå. Herre, vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen. I ett härligt år har jag fått stått och hjälpa till här. Och jag är så glad att det ska få bli ett år till när jag kan hjälpa, ett halvår till i alla fall. Att jag får hjälpa till och förkunna. Men jag vill önska er en riktigt, riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Och alla kramar jag kan skicka härifrån då. Amen.
Det finns en vän jag älskar mer än andra. Han leder mig den väg som jag ska gå. Jag fruktar ej när Jesus går bredvid mig. För jag vilar tryggt i Jesu hand. Om än det stormar hårt och allt går fel, jag fruktar ingenting, för jag vilar tryggt i Jesu starka hand. Han leder mig och vet vad jag behöver. Ja, jag vilar tryggt i Jesu hand. Snart ska jag höra tonen ifrån himlen. Kom hem mitt barn, nu nattens mörker faller på. Han älskar mig och inget kan oss skilja. För jag vilar tryggt i Jesu hand. Om än det stormar hårt och allt går fel, jag fruktar ingenting, för jag vilar tryggt i Jesu starka hand. Han leder mig och vet vad jag behöver.